Hej, välkommen till Analyspodden, Dagens Industris podd om börs och aktier. Idag är det jag, Agneta Jönsson och Ulf Pettersson bakom mikrofonerna. Vad tycker du vi ska prata om idag, Ulf?
Vi får väl prata om det goda börshumöret och att det är all time high nästan överallt. Vi har lite intressanta rapporter att prata om och sen så aktiecase och kanske vi hinner med lite akademia också. Det har varit en intressant stor affär.
Ja, det låter som en bra plan här. Det är fredag den 16 februari och klockan är 9:10, så vet ni vad vi vet.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Det är som du säger väldigt bra drag på börsen här. Vi har nya all time high på Nasdaq och Standard & Poor mest varje dag här nu. Och vi har techbolagen som drar här igen. Så Nvidia är upp nästan 50% bara sedan årsskiftet här. Och här hemma har vi OMXS30. Har gått upp här nästan 1,7% senaste veckan. Vi har bara egentligen 2,8% kvar till den här gamla toppen som vi hade i januari 2022 här på 2460. Och du har ju tittat lite på också hur det går lite ut i världen och det är ju ganska bra drag där också vad jag förstår.
Ja, det är det. Tar man Morgan Stanleys världsindex så är det på all time high och det har att göra mycket med USA förstås, men även Europa är uppe på all time high och som du sa så är vi bara ett par procent från all time high på OMX30. Det är ju 4 januari noteringen där som vi ska passera och dit är det då 2% ungefär nu, lite drygt. Tokyo är väl kanske det mest anmärkningsvärda. Det trodde man ju knappt att de skulle liksom nå upp till sin förra toppnivå som var från 1989, det vill säga 34 år sedan. Men nu är det någon procent kvar tills även Tokyo-börsen är på all time high enligt Nikkei 25. Så det är bra. Det är egentligen som det enda som laggar av de lite större marknaderna är Kina och de går åt andra sidan rejält neråt. De är på femårslägsta just i detta nu faktiskt.
Men det är ju lite intressant för Tokyo där 89, det var ju väldigt mycket så här fastighetskrasch. Bankerna föll ju som korthus och blev förvandlade till zombiebanker och var som zombier i 20 år över det. Det är väl lite paralleller där med vad som händer i Kina nu.
Ja, faktiskt. Japan, det är ju länge sedan nu, men det var ju en fantastisk ekonomi på 80-talet och blev rejält upptrissat och sen så kom det en fastighetskrasch och så har man liksom aldrig riktigt lyckats ta sig ur den där, utan det som hände då, det var att Japan gick in i en många, många decennier av låg tillväxt egentligen, att folk började spara efter den här kraschen och inte har kommit igång, men nu sista åren här så har det tagit fart och det har dels att göra med den fallande yenen. Japans riksbank har ju medvetet sänkt yenen genom att ha negativa räntor och fortfarande så är ju räntorna i Japan otroligt låga. Jämför man med i västvärlden där räntorna har stigit med 200 punkter de sista två åren så har uppgången för en lång japansk obligation bara varit 0,3 punkter. Och det är klart att så låg ränta gör ju att värderingen på börsen ökar. Plus att den här yenförsvagningen har ju då stimulerat japansk exportindustri. Men det viktigaste skälet till den här senaste kraftiga uppgången, den Japanbörsen alltså upp 15% hittills i år, det är att man har från Tokyos aktiemarknad har liksom skickat ut propåer om att det är dags för bolagen att aktivera sina balansräkningar. För det är inte bara japansk allmänhet som har sparat pengar, utan det har även japanska bolag gjort. Jag tror att den japanska allmänheten har i snitt 4-5 miljoner svenska kronor på sina sparkonton och det gäller faktiskt även japanska aktiebolag som har ofta stora nettokassor. Och nu har man då sagt åt dem mer eller mindre att de måste börja liksom aktivera de här pengarna och skapa tillväxt istället för att bara fylla på balansräkningen. Det har man gjort, inte minst genom aktieåterköp som har stigit rejält här sista tiden och drivit upp aktiemarknaden. Så nu är det som sagt var nästan all time high på Nikkei-index.
Men vi får fortsätta följa vad som händer runt omkring oss. Men här hemma händer det saker också. Vi är ju fortfarande inne i rapportperioden. Och nu är det ju framförallt lite mindre bolag som rapporterar här. Du tittade ju på ett par här i veckan. Bland annat Phoenix Auto skrev ju du om. De fick ju lite stryk på sin rapport. Vad hände där?
Ja, det var en jättesvag rapport. Ett rejält vinstfall, en försäljningsminskning på 10%. Och inte alls vad man kunde förvänta sig. För läste man Phoenix Auto, alltså de är mest källa för Fjällräven-varumärket, deras 9-månadersrapport, så var det en ganska optimistisk storägare där Martin Nordin som skriver liksom styrelseordförande ordet om att Q3 hade dragits ner av det varma vädret, och så märkte man då att helt plötsligt blev det vinter under Q4, så tänkte nog jag och många andra att det kanske blir lite bättre under Q4, men det blev det inte. Och det förklarade han med stora lager i de olika distributionsleden här. Och aktien föll på det där. Men jag tycker, tittar man på Fjällräven särskilt, men även deras andra varumärken, så är det en långsiktigt väldigt intressant tillgång. Till skillnad från alla andra varumärken egentligen, om man är lite intresserad av autokulturen, så har det varit ganska stora reor, men Fjällräven har inte reat sina. Så det är klart, det har ju slagit på försäljningen, men det kommer hålla uppe varumärket, tror jag, på ett bra sätt. Och lyckas man komma tillbaka till vinsterna på 2021-2022 års nivå, så är det P12, vilket är väldigt lågt för ett sånt premiumvarumärke. Så jag förstod att den gick ner på rapporten, men jag skulle inte bli förvånad om den stiger så småningom här under 2024.
Ja, men det låter intressant. Igår var jag lite som du brukar vara i tv och kommenterade rapporter, och det kom ju väldigt många då.
Det måste ha varit en hektisk dag. Mycket rapporter och stora rörelser från de här tillväxtbolagen.
Det var det ju, och det var ju framförallt den typen av bolag som rapporterade igår. Vi hade ju Embracer som gick ner väldigt kraftigt, och där verkar det som det är en förtroende kris lite, kan man väl säga, i Embracer. Och det man verkade haka upp sig på igår var det här att man har ju lovat att ta ner skuldsättningen till 8 miljarder till sista mars, och där kommer man inte riktigt gå i mål. Wingefors argumenterade i sig, tycker jag, som lät vettigt, att man vill ju inte sälja verksamheten till vilket pris som helst, utan man vill avvakta och få lite bättre betalt. Och sen håller man ju på med omstruktureringar i bolaget också, se över verksamheter parallellt med det där. Men med tanke på att man tidigare har lovat en del som man inte kan hålla, plus att man är lite försiktig nu med att överhuvudtaget prata för mycket framtidsutsikter och sånt, gjorde att det blev ett bakslag i aktien igår. Men det är precis som du sa med Phoenix här innan, det är ju en låg värdering nu. Jag tror de handlas till 7 gånger vinsten eller något sånt där, så det är ju har ju kommit ner ganska kraftigt, så att, men det krävs att det här förtroendet kommer tillbaka.
Ja, så är det ju. Det är ju fantastiskt med aktiemarknaden, hur det kan gå upp och ner. Den har vi tappat i alla fall 4/5 av sitt börsvärde här. Och delvis till följd av resultatnedgången, men väldigt mycket till följd av att P-talet har tryckts ihop till 7 gånger vinsten nu. Och det, vi har ju folk på redaktionen som följer dem noggrannare än vad jag gör, men jag håller med dig. Den är väldigt lågvärderad, och lyckas man så att säga återskapa förtroendet, så ska väl den där upp igen. Och jag tror att ledningen där gör rätt i att inte försöka lova mer nu, utan försöka liksom hålla det man en gång har lovat innan man ställer ut nya utsikter. Det är så man återskapar ett förtroende. Det är ju så att ett förtroende tar lång tid att skapa och tar väldigt kort tid att förlora. Så det är så det funkar, och det är ett jobb de har att göra nu på Embracer.
Ja, sen hade vi också Bravida som rapporterade igår. De har ju tittat lite på det. Det är ett bolag som sysslar med installationer utav olika typer utav grejer i fastigheter och infrastrukturprojekt och sådana här grejer, men också serva de här verksamheterna när de väl är på plats. Så fastighetsservice och sånt är ju en stabil verksamhet. Likadant går det bra för dem vad det gäller med infrastrukturprojekt och sånt. Bland annat är de med på utbyggnaden av Stockholms tunnelbana och lite sådana grejer. Däremot så är det ju svagt med installationer i nyproduktion utav förklarliga skäl. Och det gör ju att aktien har ju gått ner. Den var ju ner 35% senaste året innan gårdagens rapport här. Sen kom det in med siffror här på ett resultat på 596 miljoner på rörelseresultatet fjärde kvartalet, som var lite lägre än väntat, 4% lägre än väntat. Och även marginalen, EBITDA-marginalen på 7,4% hade kommit ner från 8,4 från ett år sedan och var lite svagare än vad man hade räknat med här. Det adresserar man bland annat till att man har problem i en del verksamheter i Danmark som man nu ska ta tag i. Men man har också en väldigt stark orderbok här. Du har en orderbok som ligger på över 8 miljarder som du har att jobba på här framöver. Samtidigt som man fortsatt göra en del förvärv här under den här lite tuffare perioden. Man har ökat nettoskulden från 1,3 till 2,2 miljarder. Men det finns ju fortfarande förvärvsutrymme och förhoppningsvis så kan man passa på och fortsätta plocka upp bolag. Det är framförallt mindre verksamheter som man adderar till de man redan har som är lite mindre och kompletterande så att säga. Så det är inga jättegrejer. Så att tuffa på, där har du också en värdering på 13 gånger årets vinst. Det kanske är lite tidigt med tanke på att 2024 kommer fortfarande vara lite svagt år för dem. Men man ser här, det börjar komma lite uppgraderingar och det är säkert en sån aktie som kan vara bra att plocka upp här under året.
Spännande. Ja, det har varit, det är väldigt mycket fokus på storbolagsrapporterna, men jag tycker den här veckan och ja, lite grann nästa också kanske, men det är ju väldigt spännande rapporter som kommer. Jag satt och tittade i morse här på Yubico bland annat. Det gamla Burens gamla spackbolag som sen oktober finns på börsen då, säkerhetsbolaget, som kom med en jättestark rapport, upp 20% här på morgonen, och det som driver den där enligt mitt sätt att se i alla fall, det är ju orderingången som var upp 86% i kvartalet, och det är ju en, vi har ett techrally på ett globalt techrally, och Yubico är med där för det är ett, och speciellt den här säkerhetsriktningen, för det, ja, det är ju liksom alla dessa bedrägerier och sånt som vi och dataintrång och sånt där som vi pratar om, det är ju, de har ju system då för att säkerställa sånt, och det är klart att det är ingen dum business att vara i just i detta nu.
Du var väl rekommenderad väl den då när den sattes på börsen så att säga, när de avknoppades?
Ja, det gjorde jag. Precis innan faktiskt. Det var ju klart att de skulle, att det här Bure-spacken, Bure ACQ skulle bli Yubico, och då stod den i runt 100 spänn där den liksom hade stått hela tiden som ett spackbolag, och så kom det här och nu är den väl uppe mot, ja, det rör sig snabbt då, 180, så det är ju 80% upp.
Till och med 192 nu, så
192, det då är det nästan en,
fort där,
ja. Nästan en kursdubblare. Vi får se, och det kan jag värt att påtala, vi utvärderar ju våra aktierekommendationer efter ett år, så här, det återstår då ett halvår ungefär till den ska utvärderas, men det är klart att det är en kul resa att se just nu då. Just den här orderingången börjar ju för ett bra 2024, skulle jag också vilja se, eller skulle jag vilja säga. Så ja, det är ett intressant läge, fantastiskt bolag egentligen. Och det är ju, ja, vi kommer ju prata kanske lite om tillväxtbolag sen när vi har våra case här, men tillväxtbolag är ju jättesvåra att värdera. Liksom, ska det vara P30, ska det vara P50, ska det vara P70 eller ska det vara P100 på kommande års vinst? Och det där, jag tycker att det som gör att man kan värdera Yubico riktigt högt, det är ju deras bruttomarginal då, som är 90%. Det är klart, adderar man nya kunder och ny omsättning och inte, så bör det ju bli en stark vinstutveckling med en sån stark stor bruttomarginal.
Nu kan jag inte dem, men jag antar också att det är ett bolag som är ganska kapitallätt så att säga, att det är inte, binder inte så mycket kapital, utan det är tillväxt som är skalbar.
Ja, det är det ju. Det är ju inga stora fabriker egentligen. De har ju outsourcat produktion och sånt, så det är, man kan växa lätt, utan det är ju de kostnader som ökar här, det är ju för fortsatt tillväxt då förstås, men det håller rätt. Det är en väldigt bra hävstång i affärsmodellen.
För det är så man ju skiljer linjen där emellan de bolag som har rasat nu, som Storskogen följer ju 20% igår, men även Embrace tillhör ju den här kategorin som förvärvade väldigt aggressivt under nollränteperioden och hela vägen in i vändningen så att säga, och när du har skuldsatt dig väldigt hårt och räntorna stiger samtidigt som du inte har verksamheter som växer lika mycket utan du får marknaden mot dig, då går ju den här hävstången helt åt andra hållet istället. Så man får skilja, tycker jag, på tillväxtbolag beroende på vilket sätt de växer egentligen.
Absolut. Det låter nästan som Rickard Brås är, som tycker att man ska titta på avkastning på sysselsatt kapital och sådär och verkligen ta in liksom hela ett företagsförvärv, hela verksamhet in då i, så man inte bara tittar på omsättningstillväxt, utan det finns en kostnad också som är förvärv och tillväxt har en stor kostnad och är ju större egentligen än ett bolag som växer organiskt, som exempelvis Ubico då gör.
Och det tror jag är mer, vi glömde bort det under den här eurofriåren när pengarna var gratis, att det faktiskt förhåller sig på det sättet, och nu kommer ju liksom notan för det där, om man säger.
Ja, så är det. Alltså det är ju de här compounderbolagen, alltså förvärvsbolagen, skapar ju väldigt stora balansräkningar, och det var ju inte hela världen när finansieringskostnaden var liten. Och sen så nu när de inte har förmåga att växa via förvärv längre, liksom Storskogen gjorde väl något förvärv i det här kvartalet, men de har ju nästan varit på reträtt istället, och det är klart att då försvinner ju tillväxten, det som vi värderade så att säga tidigare, så det blir ju problem på det hållet också.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF Balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans, skulle jag säga. Det fina med Balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Vi kanske ska lämna dem och fortsätta lite i planeringen. Jag skrev ju om en sammanställning av storbankerna, men också försökte spana lite här vad som kunde hända under året. Förra året var ju ett väldigt bra år för bankaktierna här, om vi tittar till totalavkastningen. Men hur ser det ut i år? Nu kommer ju den här liksom medvinden från stigande räntor att avta, samtidigt som vi har en lägre efterfrågan på krediter. Det var en inbromsning under hela förra året och det har ju fortsatt nu. Så vi har liksom inget gratis, vare sig vad det gäller volymtillväxt på kreditsidan eller vad det gäller ökade räntemarginaler på inlåning. Så att nu får man jobba mer för sina vinster. Och tittar man på prognoserna här, så räknar de flesta analytiker här med att kreditförlusterna kommer att öka ganska kraftigt här under året. Förra året så satte de fyra storbankerna då, Nordea och SEB och Swedbank och Handelsbanken, av 4,7 miljarder i förväntade kreditförluster. Nu väntas de stiga till 13,3, och det är ju liksom ingenting i sammanhanget att göra. Tillsammans har de lånat ut 9 860 miljarder, så det är inget att ligga sömnlös över så, men blir det så kommer det ju att påverka vinsterna. Med lite lägre räntenetto och ökade kreditförluster så räknar man med att vinsterna väntas falla någonstans här mellan 10-15% i år, där Swedbanks vinst väntas falla minst och SEB mest. Men om man nu tänker på det här, hela vägen så har man överdrivit det här lite med kreditförlusterna och trott att det skulle bli värre än det har blivit. Och allra mest har man ju varit orolig för Handelsbanken då, som nästan, vad jag kommer ihåg, så har man överraskat positivt på kreditförluster i varenda rapport här i modern tid. Så att om vi räknar med istället att kreditförlusterna ligger kvar ungefär på samma nivå som i år, så kommer inte alls vinsterna minska lika mycket. I Handelsbanken halveras vinsttappet liksom till 7-8% istället för 15. Så att man kan ta det med sig, och sen kan man också ta med sig att bankerna har väldigt gott om kapital. Så att jag tror att vi får se att även om vinsterna inte utvecklas så väl, så kommer du fortfarande kunna ha goda direktavkastningar och höga. Även att de två bankerna som jobbar med återköp, Nordea och SEB, kommer att jobba med det i år. Så jag tror att tittar du på totalavkastningen så behöver det inte alls bli ett dåligt år för bankaktierna.
Nej, det är intressant vad du ska säga. Jag tror att bankaktier, det, men du kan det bättre, men det, min känsla är att man ska nog ha ägt dem över själva rapporterna. De har ju överraskat positivt, även den här rapportperioden så var det ju uppställt på en del av dem. Och sådär. Så det kanske är sådär att folk är oroliga under mitt emellan rapportperioden och sen så kommer de komma med bra siffror även detta år då, så då ska man liksom köpa dem inför rapport kanske.
Ja.
Och kanske också inför utdelningarna då, för de är ju höga och det är klart att det framstår ju som väldigt stor nedgång när liksom hela utdelningen avskiljs.
Precis, så att det kan man ta med sig här, så att även om det blir lite sämre resultat så behöver inte det betyda att de blir ointressanta här. Ska vi gå vidare till nästa här? Du har ju tittat på en annan grej, det här med avknoppningar från befintliga bolag, så att säga att man knoppar av en mindre del av verksamheten och hur det har gått med det.
Och det har vi varit, ja, vi har ju en del, nu tittar jag på de som har gjort sedan 2020-talet och sista 3-4 åren, går man tillbaka så har vi ju en del andra, Epiroc och sånt där. Men de som fyra som jag tittade på som har knoppat av bolag till Stockholmsbörsen också, det är ju Sandvik, Tobi, Electrolux och Resursbank. Och de fyra har ju, avknoppningar från de bolagen har ju gått otroligt mycket bättre än det befintliga bolaget och även slagit börsen i samtliga fall. Så det där är intressant tycker jag. Och det är framförallt den här perioden tror jag har varit väldigt, väldigt talande. Att tittar vi på de här befintliga gamla bolagen så har ju de haft stora problem. Electrolux som delade ut Electrolux Professional är ju på nere i källaren och är väl på typ 20 års lägsta vad det gäller börsen och stora problem. Tobi har ännu större problem som delade ut Tobi Dynavox. Resurs har ju inte varit någon rolig resa här sista tiden med stora nedskrivningar, men Solid Försäkring rullar på bra. Och tar vi Sandvik Aleima så har ju Sandvik inte gjort det särskilt dåligt, men det är ändå Aleima som har gått mycket, mycket bättre på börsen. Så, och det där tror jag att när man knoppar av bolag, det är inte en åtgärd som gäller alla bolag, men i bolag där man har en egen ganska separerad verksamhet från det befintliga företaget, man har en storlek som man kan bära de ökade administrationskostnaderna som det innebär att vara eget noterat bolag, så är det oftast bra, för man slipper liksom dras med i de problem som kan finnas i det gamla bolaget. Tar vi Electrolux Professional exempelvis, så har de köpt bolag för närmare 4 miljarder sedan de knoppades av för mars 2020, det är nästan 4 år sedan nu då. Där de aldrig fått göra om de hade funnits kvar i Electrolux, med tanke på den skuldsättning som Electrolux har skaffat sig de senaste åren då, med den svaga marknadsutveckling de har haft. Så det är inte bara aktiekursen som har gynnats, utan jag tror att Electrolux Professional som bolag har liksom gynnats och blivit ett bättre bolag självständigt än som en del och ett affärsområde i Electrolux. Så det gäller även de andra.
Ja, och du hade ju, vad heter det, några andra tips på bolag som borde göra likadant också.
Ja, ett sånt här som det pratas om till och från har gjort ett ganska bra tag. Jag tror vi skrev någon artikel på sent 90-tal om det. Det är ju Volvo Construction Equipment, alltså Volvos anläggningsmaskinsverksamhet som borde knoppas av från Volvo. Volvos ledning har liksom sagt ganska tydligt nej på den punkten, men det har funnits tankar vad jag förstår. De hade ändå liksom en extern styrelse i stort sett i VC och det, jag tror att det skulle vara bra. Det skulle bli ett bra bolag, ett stort bolag, ett lönsamt bolag med hög rörelsemarginal om det knoppas av. Och dessutom, och inte, kanske den viktigaste anledningen, det är att man kan förvärva bolag in i det där på ett helt annat sätt än man gör när det finns i Volvo. Så jag skulle nog förorda en sån uppdelning och vi får se om det kommer. Den som bestämmer i Volvo nu för tiden är ju Fredrik Lundberg och han brukar väl liksom inte gilla såna grejer, men han gjorde ju faktiskt Aleima-utdelningen från Sandvik och den har ju blivit bra, så det är möjligt att han tänker om där i Volvo Construction Equipment. Och sen så är det H&M faktiskt som senaste ska vi säga, 15 åren har skapat separata varumärken, varav Koss är det största då, men de har Arket och Monkey och lite sådär. Och de delarna växer faktiskt, H&M's stora varumärke växer ju inte längre, tvärtom, men de andra små varumärkena växer, och risken är att de varumärkena inte får växa så som de kan i befintlig H&M-struktur. Särskilt inte som H&M håller på att dela ut massvis av pengar, som jag tyckte Magnus Dagel, vår kollegas artikel här i veckan, var väldigt intressant om hur liksom, om H&M:s utdelning det kanske har kvävt bolagets tillväxt en del. Och då kanske det särskilt har vägts de här tillväxtbolagens möjliga tillväxt. Så en uppdelning där tror jag skulle vara bra för aktiekursen på kort sikt, men framförallt tror jag på lång sikt skulle det möjliggöra en tillväxt för de här intressanta varumärkena som H&M då internt har drivit upp.
Men det är ju intressant. Det är ju, och det där som du tog upp också, att H&M har delat ut lite för mycket. Magnus Dagel jämförde ju här H&M och Inditex och Backa här 10 år tror jag det han gjorde, och se vilken enorm skillnad det är i utveckling. Då var ju börsvärdena ganska lika, och nu har ju Inditex stuckit iväg på alla mått man kan mäta i princip.
Ja, och jag tycker det. Jag ska inte säga att jag är i H&M-butiken varje dag, så där, men när jag är inne i dem så är de, det känns faktiskt som man, de skulle behöva uppgraderas. Många av dem, inte alla, men många av dem upplevs som lite daterande, och det är alldeles för mycket kläder i dem och inte alls så fräscha som vi tar Uniqlo exempelvis, ja, eller Zara-butikerna i Inditex. Men så är, upplevs de som liksom fräschare på något sätt. Så de har ett jobb där att göra, H&M, att fixa till det där. Och framförallt, ja, så det är en intressant tanke det här om Stefan Perssons utdelningsfrenesi håller på att skada bolaget. Och det, vi får se, det är möjligt. Delar man upp bolagen så kanske han kan behålla aktierna i H&M och liksom göra det till en högutdelare, eftersom de inte saknas, eftersom de inte har så mycket tillväxt, så då kan man dela ut bolag. Men har man tillväxtförutsättningar så ska man ju inte dela ut pengar utan liksom investera i den verksamheten.
Ja, det är ju en intressant tanke. Men det händer ju andra affärer här på marknaden. Vi fick ju en stor affär i skolbranschen här i veckan när Roger Akelius hoppar in i Academedia och köper Melby Gårds post där, som är 24% av bolaget. Han aviserade ju också, han gör ju detta, säger han, utav intresse för skola och pedagogik och vill förbättra verksamheten. Han vill ju se mindre grupper, mer lärare per elev helt enkelt, och han vill också vara med och se till att det blir bättre med läromedel och sånt. Men det slår ju för aktieägarna, för han skulle vilja ta bort utdelningen i Academedia och inte prioritera vinst utan att lägga pengarna på att förbättra skolan istället. Det är ju en ovanlig affär. Hur ser du på den, Ulf?
Ja, det är en jätteintressant affär, och man märker ju liksom, det är väl aldrig som liksom en aktieaffär. Det är ju, han har köpt 25% av aktierna ungefär, Akelius, av då Rune Andersson och Johan Andersson på Melby Gård. Det är en affär som inte skulle liksom skriva särskilt mycket om annat än i liksom affärstidningar som våran, men det har ju varit på tv och radio och överallt liksom, och i dagspress. Och anledningen är ju att det berör skolan, som är en väldigt så att säga viktig sektor i så att säga samhället. Och sen så de uttalanden Akelius gjorde här, och jag tycker det är jätteintressant. Akelius är ju en stor filantrop. Varje jul så dubblar han ju det som liksom DIs övriga liksom läsare skänker bort, så brukar han alltid dubbla det, och det är klart att han har enormt mycket pengar. Han var ju den som prickade fastighetstoppen. Han sålde alla sina, eller merparten av sina fastigheter i alla fall, till Heimstaden. Och inte nog med det, de pengarna placerade han i amerikanska dollar som gick från 8 till 10 spänn. Så det är liksom en, vi pratar ju om förmögenhet på 100 miljarder, och nu lägger han då ett par miljarder på det här med att köpa Academedia. Och han gör det av ideologiska skäl. Han är intresserad av att liksom skapa riktigt bra skolor, och han tycker det är betydligt viktigare än att de tjänar pengar. Och det tycker han får göra, det är en jättefin satsning. Men problemet här är ju att Han äger inte 100% av bolaget, han äger ju bara 25% av bolaget, och de andra 75% är ju inte filantroper så att säga, utan de har ju gjort en aktieinvestering, och då borde han egentligen plocka ut hela bolaget, eller så borde han kanske och sen får han göra lite vad han vill med Macad Media då och låta dem gå med förlust genom att fler och fler lärare och sådär. På sikt så får vi se, alltså det är inte bara ur aktieperspektivet här, på sikt får vi se vad det här gör för friskolereformen när man får in en stor aktör, mycket stor aktör till och med, som har en helt annan bevekelsegrund. Kommer det liksom förstöra för samtliga? Låt säga att han skulle gå hela linjen ut och göra liksom en riktigt bra skola som kostar mycket pengar och som förlorar stora pengar. Så slår han ju undan benen för övriga friskolor. De kommer ju omöjligt kunna konkurrera om nya elever. Liksom, när man vet att i Academedia där är det lärare och med goda löner och många lärare och högteknologiska skolor. Han är ju intresserad av teknik också.
Och det är väl det som låter det som, det är det som är hans plan. För att
ja,
det är
absolut.
Ju då så kommer du att ge vinst. Så att det är ju liksom det här klassiska, att du får vara utan avkastning kortsiktigt för att göra ett bra resultat längre fram.
Jo, precis, och det kanske kan leda. Jag vet inte om man kommer få vinst i nuvarande system då med den skolpeng vi har som enda finansieringskälla. Men han ser ju framför sig att han ska kunna plocka in privata pengar vid sidan av friskolor. Och där, det är klart att nu fick han ju stora hejarop från lärarfack och ska vi säga från vänsterdebattörer och sånt där mot utdelning. Men det är klart att han ser ju en framtid som de absolut inte vill vara med på, nämligen att vi ska ha in privata pengar så mamma och pappa, beroende på ekonomisk ställning, ska kunna liksom köpa sig platser på de riktigt bra skolorna. Och det är en jätteintressant utveckling, och jag förstår de som säljer Academedia-aktien nu, för den här, det är ju en stor, om du inte får någon utdelning då ska du liksom, då gäller det att du tjänar pengar på aktiekursuppgången istället. Det är de två sätt vi kan tjäna pengar på, aktieutdelning eller kursuppgång. Och det är klart att kursuppgången beror ju på vinstutvecklingen, och om den också går ner då kan det liksom bli en riktigt trist resa för Academedias aktiekurser. Ja.
Jag tror att vi kan få att han kanske slår sig ihop med några likasinnade som vill utav filantropiska skäl eller vad det nu månde vara förbättra skolsystemet, och så köper man ut det här så småningom.
Det finns ju en del sådana här ska vi säga, som drivs av icke-vinstdrivande stiftelser, väldigt liksom framgångsrika skolor, men de har ju liksom inte startat som aktiebolag, utan det är ju som sagt var stiftelser. Så ja, det blir en fråga som vi får följa i en mängd olika aspekter.
Det blir intressant.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Ska vi släppa det nu och gå över till våra case? Jag vet att du har ett case med dig i alla fall.
Just det, jag har faktiskt ett plocka hem vinsten case kan man väl kalla det då. Vi pratade ju tidigare i podden här ganska länge om tillväxtbolag och hur man ska värdera tillväxtbolag och vilka tillväxtbolag som är mer värda än andra tillväxtbolag. Och då tyckte jag när jag läste Limes rapport, där CRM-företaget, att aktien steg en 6-7% på veckans rapport här, och jag tyckte det var lite överdrivet och tyckte snarare att den skulle gå ner, och jag vidhåller nog det att nu har den tappat lite grann här. Det har kommit in en del rekommendationssänkningar efter rapporten, trots att rapporten som sagt var steg, eller aktien steg på rapporten. Och det som jag har problem med kring Lime just nu, det är då dels värderingen, det är väl där man börjar då på en 50 gånger vinsten eller något sånt där, och sen så är det den här skalbarheten där det faktiskt är hälften av kostnaderna är för anställda, och den har liksom inte sjunkit i relation till omsättning, utan den är kvar. Jag tyckte Q4 så var det absolut ingen dum rapport, men tillväxttakten i omsättningen var 14% lägre än tidigare kvartal. Så ja, jag trodde nog inte att den skulle liksom åka med och värderas till 50 gånger vinsten på rapporten, men det gjorde den. Men det kanske kommer en annan verklighet. Så jag skulle plocka hem vinsten i Lime just idag. Det är inget dåligt bolag, men lite för högt värderat givet liksom vinsttillväxten kommande året.
Ja, väl liknande case här. Fortnox som jag har tittat på förut, de kom ju med rapport igår här. Aktien har ju gått väldigt starkt när man är 40 kronor i oktober och handlades i 60 kronor innan gårdagens rapport. Den var väldigt stark och igår var aktien upp och snuddade i 78 kronor, vilket är gamla all time high så att säga. I fjärde kvartalet där man ökade vinsten 26%, omsättningen 26% och rörelseresultatet var upp 48%. Det som man blev imponerad av var att det var en väldigt stark marginal. Rörelsemarginalen förbättrades från 35% till 41%. Så det var högsta marginalen för ett fjärde kvartal hittills. Och det är precis som du säger, Lime, det här är ju en sån här skalbar affär. Man adderar nya kunder samtidigt som man vill öka då den genomsnittliga intäkten per kund. Så de adderade 16 000 nya kunder och har 536 000 nu. Målet är att de ska vara uppe i 700 000 kunder 2025. Och då måste de fortsätta minst i det här tempot, kanske till och med lite till för att klara av att gå i mål med det. De har också som mål att varje kund ska betala mer än 300 kronor i månaden då till Fortnox. Och nu man fortsätter öka den här intäkten, nu ligger man på 268 kronor. Så att det man har är en massa olika produkter, allt från bokföring till lönehantering. För varje sån här liten grej kostar någon 100 lapp eller 2 i månaden, och sen betalar man också styckavgifter på bokförda fakturor och sådant. Så att ju mer kunderna gör, desto mer tjänar Fortnox. Och man adderar hela tiden nya produkter, så det blir lite som ett ekosystem som Apple, att man har en massa olika grejer där varje är ganska liten i kostnad sett här. Så att man har haft en fantastisk resa och det här fortsätter. Jag tycker det är ett jättebra bolag, men det är precis som du säger med Lime här, att värderingen är ju faktiskt lite hög. Tittar vi nu på innevarande år så handlas aktien ungefär, ja, det är nästan 70 gånger den förväntade vinsten här. Det är billigt om du jämför med 2021, för då var det 144 gånger vinsten, men det bygger ju på att det här funkar. Och vi har sett att det har varit lite bakslag mellan varven också, så att även om jag gillar dem skulle jag nog också luta åt det hållet här. Att jag tror att det är svårt att bryta igenom all time high rakt av denna gången också, så att kanske lite läge att åtminstone ta hem en del vinst och vara beredd att hoppa på igen sen.
Precis, det är intressant att vi sätter, så att säga, plocka hem vinst på två tillväxtbolag. Vet inte vad det säger om oss och synen på börsen och så, men det, jag håller med dig, man får skilja lite på tillväxtbolag och tillväxtbolag. Tar vi då Ubicon, om vi ska knyta säcken här, så var det ändå 86% orderingångstillväxt där, och det är klart att det gör ju att jag tror att de kommer växa betydligt snabbare än exempelvis Lime i alla fall 2024. Bra, ska vi titta in i nästa vecka så vi ger våra lyssnare lite möjlighet till ledighet också efter denna podd.
Jag tycker jag ska bara tipsa om en grej till här. Veckans aktie denna veckan, det var Rickard Bråse som gav sig på SCA och tittade här på värderingar av skog och hur det ser ut i bolaget och sådär. Och den är ju högaktuell nu efter de här Viceroys och andras blankningar, så att vill man veta liksom hur det ser ut i SCA så ska man absolut läsa den, tycker jag.
Bra.
Och sen har vi nästa vecka då. På måndag så är det stängt i USA och Kanada, så då har vi brukar vi få en lugnare marknad på Stockholmsbörsen, och det brukar faktiskt också gå upp lite när de är stängda.
Bra, då vet vi det. Då blir det ännu en uppgångsdag, för börsen är upp nu nästan 1% här klockan 10:30 idag.
Och sen på tisdag så fortsätter det en del rapporter. Det är några stora bolag men väldigt många småbolag. Bland de större kan man väl nämna Truecall och VBG. Och sen har ju New Wave som du har skrivit mycket om har ju kapitalmarknadsdag.
Precis. Det ska tydligen bjudas på gin och öl, såg jag i anmälan här, vilket de tillverkar nu för tiden. Men det är väl inte det som gör att aktien har gått så bra, utan det var ju den fantastiska rörelsemarginalen som kom här Q4, då 19%. Och det kommer säkert vara frågor kring hur uthållig den är till Torsten Jansson och hans gäng som ska hålla den här kapitalmarknadsdagen.
Och sen har vi på onsdag kommer det också lite bolag. Det är Nyfosa och Sysam och det är Garo och det är Nvidia i USA. Och här hemma är det Tobii Dynavox som håller kapitalmarknadsdag. Och på torsdag har vi Viaplay där det har varit väldigt turbulens i aktier nu när vissa har kunnat handla när de nytryckta aktierna har kommit och andra har inte kunnat gjort det. Så det blir intressant att se vad de har att säga. Och sen har vi Sint och Bure och Lundbergs bland annat. Och på fredagen har du också några rapporter. Det är för Martin och Cavotec och Research. Och sen får vi det här tyska IFO-index som visar på temperaturen i det tyska näringslivet här. Så det var väl de viktigaste grejerna som jag ser det.
Precis. Och det är jätteroligt med de svenska bolagsrapporterna här och många intressanta. Men det är klart att det ska bli kul att se hur marknaden tar emot Nvidias rapport med tanke på den fantastiska vinst eller tillväxt aktien har haft sista månaderna framför allt.
Men nu tycker jag då tackar vi för idag här och lyssna gärna på DIs andra poddar och följ oss gärna på din poddspelare eller på Spotify så du inte missar nästa avsnitt. Tack för att du lyssnade på Analyspodden idag med mig Agneta Jansson och Ulf Pettersson.
Tack ska ni ha.
Hej då.
Hej.
Du har hört en podcast från Dagens Industri. Ansvarig utgivare Peter Fällman.